Jag heter Magnus Thunehag och är en av pastorerna här i församlingen för er som är gäster och nya här. Och jag har också fått äran att inleda vår nya predikoserie som kommer hålla på 5-6 gånger utifrån rubriken Befriad för att tillbe. Så vi ska landa och utforska en hel del av Jesus berättelserna. Vi lever ju i ett kosmos, säger man ju, men jag tror att många av oss ändå, kanske inte alltid, men stundom, och en del kanske just nu, upplever ändå att man mer lever i kaos än i kosmos. Och ser vi på vår samtid, ser vi på vårt samhälle och ser vi på vår omvärld idag, så är det mer kanske kaos och ondskan som man kan tycka som sitter i högsätet än att ordning och reda och the good guys är i högsätet. Alltså den psykiska ohälsan bland unga har ökat markant. Den har tredubblats sedan 90-talet. Jag tror att den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord. Och den siffran sjunker inte, utan den ligger rätt konstant. Trots massor med insatser och olika saker som man försöker göra, så är det traumatiskt bland många av de unga. Och många i vårt samhälle upplever ju också ett växande utanförskap. Allt ifrån liksom boende till arbete till vänskap, och på olika sätt så märker man att man isoleras och hamnar i periferin. Och osäkerheten i vår värld tilltar. Klimathotet kan vi inte längre gömma oss för, även om finns fortfarande några sådana här klimatskeptiker. Men det har alltid funnits de som inte tror att vi har landat på månen också. Så att idioter har ju alltid funnits. Men vi har också alla krig här nu, och Syrien och flyktingströmmarna som skakar om oss, och snart vet ingen hur ska hantera detta? Så man känner liksom det är skakar i grundvalarna. Tal om bostadsbubblan. Är det någon som har köpt hus nyss? Har inte ni gjort det? Ja. Bostadsbubblan inte. Hörs från allt fler experter. Du kommer gå i personlig konkurs snart. Det var dagens evangelium till dig. Och till oss som ska sälja hus och allt möjligt. Så här, va? Så man känner ju också att den ekonomiska osäkerheten blir allt mer liksom skör. Eller osäkerheten blir stor, men och ens ekonomiska trygghet blir allt mer skör. Men inte nog med det, utan många av oss också, tror jag, kämpar rätt hårt här inne med oss själva. Vi tycker vi gör allt, men ingenting händer. Och sen har vi detta förskräckliga faktum att döden ständigt hånflinar oss i ansiktet. Det var min predikan för idag. Okej, okay. Jag brukar börja så här lite mer ljust och positivt. Men det är just i den världen där det verkar som kaosmakterna totalt regerar. Det är just till den världen, i vår värld, i det mörkret som Jesus stiger in. Det är just i den världen som han vandrar i. Och vi ska idag egentligen titta på fyra berättelser i Markus evangelium. Fyra berättelser som hänger ihop. Det är liksom ett och samma tema här. Jag ska inte fördjupa mig i alla fyra. Men som berättar just om hur Jesus konfronterar, bemöter och reagerar på kaosmakterna och deras härjningar i människors liv. Och på vilket sätt vi också idag kanske kan hämta tröst och styrka om det. Så ni har biblar på borden, det kommer inte upp någon text på skärmen. Utan vi ska börja med att läsa Markus 4. Och vers 35. Markus 4 och 35. Nu skulle jag ha behövt förstora med fingret så här texten i Bibeln, men det gick inte. På kvällen samma dag sa han till dem, alltså Jesus säger till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby, och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade, hutade åt vinden och sa till sjön: tig, håll tyst! Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Alltså de som sitter i båten tillsammans med Jesus är ju inte vilka landkrabbor som helst. Alltså jag tror ibland en del av oss liksom som åker på någon båt och det är lite gungigt. Genast så får vi panik och vi börjar spy och det är liksom balansinnet är ur funktion 3 veckor efteråt när vi har åkt någon kryssning och sånt. Men de här personerna som blir rädda är professionella fiskare. Det här är deras jobb att vara på den där sjön. Så när de blir livrädda, då är det inte bara att det guppar lite. Då är det riktigt, riktigt allvarligt. Är ni med? Ja, tack. Och Jesus ligger och sover. Bara det är ju en bragd. Och så här är det. Alltså stormar kommer komma i ditt liv om du följer Jesus. Stormar kommer över alla människors liv. Men även när man följer Jesus så kommer stormarna att drabba dig. Du är alltså inte inbjuden till en semesterkryssning. Utan du är inbjuden att åka i den här båten. Och när som helst i ditt liv så kan värsta stormen komma från ingenstans. Det här var väldigt känt i Galileiska sjön. Att det liksom från en sekund till en annan så vände vinden och vände vädret. Och det bara drabbade dem på ett fruktansvärt sätt. Och när stormarna kommer, då kan man många gånger uppleva som att Gud ligger och sover. Och ni hör anklagelsetonen. Bryr du dig inte om att vi går under? Ja, men de kämpar för sitt liv. De öser ur båten. De håller på att reva ner seglen. De håller på och Jesus ligger och sover. Så får man inte göra. Och vi är inte de första som upplever den här ångesten. Och vi är inte de sista som upplever den här paniken. Och som också hör det här ropet inom oss. Gud, vart har du tagit vägen? Och jag ska bara läsa några versar ifrån den absolut mest mörkaste salmen i Psaltaren. Nämligen psalm 88, Sofia. Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte. Vänd ditt öra till mitt rop, för min själ är mättad med lidanden och mitt liv närmar sig dödsriket. Jag räknas bland dem som går ner i graven. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de fallna som ligger i graven, de du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede vilar tung över mig, alla dina böljor låter du skölja över mig. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar till dig varje dag. Jag sträcker mina händer mot dig. Varför, Herre, förkastar du min själ? Varför döljer du ditt ansikte för mig? Din vredes lågor sveper över mig. Dina fasor förgör mig. Ständigt omsluter de mig som vatten. Omringar mig helt och hållet. Mina nära och kära har du fjärmat från mig. I mina förtrogna ställe har jag bara mörker. Så slutar den salmen. Psalm 88. Och det kan vara tillnyktrande att förstå att livet också kommer innehålla tillfällen då hela vårt liv känns som att det ska gå under. Och att vi dränks av alla omständigheter, av alla plågor, av allting som vi bara känner vi inte kan hantera och som vi tror ska sänka oss totalt. Men då får vi hämta tröst och mod i den här berättelsen. Och det är ingen framgångsteologi som presenteras. Alltså det finns ett antal sådana här berättelser då Jesus stillar stormen. Han går på vattnet och lärjungarna tror att de ska liksom dö av alla vågor och alla vindar och alla stormar. Alltså budskapet är liksom inte så här idag att liksom, du behöver inte vara rädd om du hamnar i någon storm. Så bara tala tro, tala till vindarna så kommer allting bara lägga sig. Alltså de här texterna fanns ju på Paulus tid. Tänk om han hade liksom haft dem och bara tänkt så här, det här kommer gå bra. Han fick lida skeppsbrott 3 gånger. Och så, 4. Ja, 3-4 gånger. Som det står i levande Bibeln. 3-4 gånger så led han skeppsbrott. De var lite osäkra där på källorna. Tänk om han hade liksom tuggat på den här texten. Men varför? Alltså, han vad heter det? Låg i havet ett helt dygn, Paulus. Efter det här skeppsbrottet. Då kan jag ju tänka på den här texten. Ja, men varför stilla inte Jesus storm? Varför räddade han inte skeppet? Varför ska jag ligga här och guppa bland vågorna? Alltså budskapet är inte någon form av framgångsteologi där bara, om du bara har mod och kraft och tro tillräckligt nog så kommer alla dina omständigheter att lägga sig. Det som är evangelium idag, evangelium betyder de goda nyheterna, det är det att det inte kaosmakterna som får sista ordet i ditt liv. Där vi kan hämta mod och kraft ifrån är vissheten om att Jesus faktiskt är närvarande mitt i stormen. Och även om du upplever att han ligger och sover så är han där. Och det blir alltid som han har sagt för dig. Är ni med? Han hade sagt till dem, låt oss fara över till andra sidan. Han hade inte sagt, låt oss gå under. Han sa, vi ska fara över till andra sidan. Och då blir det så. Tack för er entusiasm. Så det är det som är vår tröst. Och det är det som är vår styrka. Att hämta mod utifrån. När vi känner att liksom allting slår över oss. Vi vet inte om vi kommer överleva. Så vet vi, Gud är hos mig. Och det som han har sagt gällande mitt liv. Det kommer att ske. Det kommer att ske. Och den här berättelsen lär oss också vad tro är. Alltså jag tycker det är på gränsen till kränkande. Alltså vi har professionella fiskare som tror att de ska gå under av den här stormen. Alltså det är som vi sa, en fruktansvärd storm. Och när Jesus har stillat stormen så säger han så här, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro, säger han på ett väldigt själavårdande sätt. Alltså deras rädsla baserades ju på deras erfarenheter av den där sjön. Och att de verkligen såg vilka vågor som slog emot dem. Men när Jesus säger vad deras tro är så handlar det ju inte att han säger varför tog ni inte auktoritet över de här vågorna? Varför hade ni inte uppbådat tillräckligt mycket andlig kraft för att liksom stå på här? Deras bristande tro handlade helt enkelt om att de inte visste vem det var som låg och sov i båten. Så tro i den här bemärkelsen är inte en känslostämning, det är inte en mental övning, utan en djup insikt och kunskap om vem Jesus verkligen är. Och vi kommer läsa mer om tro i de nästa berättelserna. Nu ska vi läsa nästa vers. Vi fortsätter alltså. Markus 5 och vers 1. Är ni med i Biblarna? De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter. Man hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner från honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud. Plåga mig inte. Jesus hade nämligen sagt åt honom, far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågar han, vad heter du? Mannen svarade, legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergsluttningen. Andarna bad honom, skicka bort oss till svinen så kan vi fara in i dem. Då lät han dem göra. Det lät han dem göra. Och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det och de drunknade i sjön. Svinvakterna sprang därifrån och berättade allt samma i staden ute på landet. Och folket gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatte. Han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och i sina sinnen. Och de blev förskräckta. Och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade de Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sa, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig, hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom, och överallt häpnade man. Alltså beskrivningen av den här mannen är ju som en beskrivning av hur många av oss i vårt samhälle har det. Alltså det totalt gränslösa. Han slitit av sig alla kedjor. Det finns ingenting längre som håller honom i schack, som håller honom inom sunda gränser. Alltså det destruktiva, hur han sargar sig med stenar. Och vi vet ju hur mycket destruktivt och hur många som sargar sig idag på olika sätt. Det här utanförskapet, han var inte en del av den normala gemenskapen. Hans tillhåll var bland gravarna. Hopplösheten. Alltså, om och om igen hade man försökt. Man hade satsat. Man hade försökt hjälpa. Man hade försökt binda. Man hade hållit på. Men ingen kunde få bukt med honom. Detta uppgivna, hopplösa. Och skammen. Nakenheten och allt det som han ändå var en känd person. Och förvirringen och ångesten och den splittrade personligheten. Legion sa han, vi är många. En ganska tragisk men rätt träffande beskrivning av hur rätt många i vårt samhälle har det. Och det står på ett annat ställe i evangelien att när Jesus såg människorna så såg han att de var illa medfarna. Alltså som får utan herde. Alltså får utan herde går vilse. De blir rivna, de blir attackerade och de var illa medfarna. Och Jesus som är den gode herden, han har kommit för att hela det som är sargat. Hela det och upprätta oss och göra oss fria från de destruktiva och förslavande makterna. Men det märkliga är att vi är så kluvna till det. Alltså mannen och mörkret i mannen rättare sagt ropar och bara säger, vad har du med mig att göra? Plåga mig inte. Lämna mig i fred. Plåga mig inte. Varför säger han så? Och varför säger vi så? Hur kommer det sig att det finns en hel del av oss redan som tvekar till att helt och fullt överlämna oss i Guds hand? Finns det här ropet också inom oss? Lämna mig i fred. Plåga mig inte. Alltså vem är det som har plågat den här mannen under alla dessa år? Han är ju totalt förstörd. Inte är det Gud. Ändå tvivlar han på Guds goda vilja när det kommer till kritan. Visst är det lite märkligt. Det som kännetecknar det är fyra berättelser. Det är stormen, det är den här mannen som är besatt av legion. Sen är det en kvinna med blödningar och sen är det en liten flicka som dör. Det är de fyra berättelserna som sitter ihop i ett enda stycke egentligen. Och den här kvinnan med blödningar, om henne står det så här. Det fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare, vilket vi vet om. Och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Alltså det som kännetecknar alla de här fyra berättelserna, det är att alla är super desperata. Alltså man har kommit till vägs ände. Man har försökt allt. Och nu så är det liksom botten ur. Men det är i det sista skedet som de vänder sig till Jesus. Kanske är det så. Hur ska jag formulera det här? Jag har inte skrivit i mitt utkast som jag på nu. Men det här blir bra. Det blir alltid bra när man hittar på bara spontant. Kanske är det så att en del av oss inte riktigt tar i. Lever lite på distans. Lever lite så där halvt. Och då är vi rätt så här, lagom nöjda. Tycker det funkar hyfsat bra. Det är kanske först när vi verkligen har slagit i botten som vi fattar vad evangelium är. Och vad nåd är. Och vad frälsning är. Och vad befrielse är. Och vad helande är. Kanske är det först när vi liksom har gjort som den här kvinnan. Har satsat allt på olika vägar. Och insett det här funkar inte. Kanske först då som vi är villiga att på allvar söka Guds hjälp. Förstår ni vad jag pratar om? Hallå? Så kanske det är därför som vi tvekar och inte springer fram till Jesus. För vi tycker ju att det funkar hyfsat bra ändå. Men det är bara de som på allvar till 100% satsar på att bli helgon som inser att de på djupet är syndare. Och börjar smaka Guds nåd. Det är bara de som maximalt har satsat på att förbättra sig själv som kommer till vägs ände och inser att jag blir bara mer och mer inkapslad i mig själv, mer och mer bunden i mig själv. Den enda hjälpen finns hos Jesus. Så kanske springer vi inte till Jesus på grund av att vi är lite för lyckade än så länge. Det låter som ett väldigt deppigt budskap, inser jag. Och det är det ju. Men om man inte har insett de dåliga nyheterna, fattar man inte de goda nyheterna. Men kanske är det också så att vi inte kommer till Jesus på grund av vår skam. Alltså mannen vid gravarna och kvinnan med blödningarna, de förenades i detta att de var helt rituellt orena. Ingen fick egentligen vara med dem. Ingen fick röra vid dem. Han levde bland döden och hon levde i orenheten i den här sjukdomen. Och då isolerar man sig. Då drar man sig undan. Och kanske är det vår svåraste kamp. Vår skam och vår skuld. Vi känner oss orena. Vi tycker inte att vi duger. Vi platsar inte i den här religiösa, heliga gemenskapen. Och oftast känner vi oss så förtvivlat ensamma i vår kamp. I våra synder, i våra misslyckanden. Och därför drar vi oss undan. Därför håller vi igen. Därför lever vi lite extra. Därför för vi över samtalet på något som är säkert. Istället för att komma till Jesus med det som är vår kamp. Det som är vår synd. Det som är vår skam. Det som är vår plåga. De demoner vi kämpar med. Evangeliet idag är ju att du är legion, mannen. Du är kvinnan med blödningen. Jag är mannen med legion. Jag är den här kvinnan med blödningen. Är ni med? Det är där som vi förenas av. Vi hade inte syndabekännelsen idag, men en del av den bästa delen av gudstjänsten. Det är bara för att tillsammans säga så här är vi. Vi förenas i att vi älskar Gud, vi älskar människorna, vi hatar Gud och vi hatar människorna. Vi är kluvna. Vi är syndare. Men tänk att vi bara får kasta oss och springa fram mot Kristus. Och så finns det hopp om livet. Det är det andra evangeliet jag vill säga då. Vem hade trott att den där mannen med legionen i sig skulle sitta där klädd och vid sina sinnen? Vem hade trott det? Ditt förflutna är inte din framtid. Kristus kan komma in och bryta mörkrets spiral i ditt liv. Kristus kan komma in och faktiskt förändra ditt liv. Kristus kan komma in och faktiskt förändra ditt liv. Det kan ske en förändring. Det kan ske en förvandling. Guds ande kan faktiskt göra så att du blir befriad och helad och upprättad. Halleluja. Ja. Om du tror. Faith. Ni kände hur det bara så festförstöraren kom in så här. Han kan förvandla dig om du tror. Ja, tjena. Och det är därför det sista brevet ska vi inte läsa. Men ni kan läsa det när ni kommer hem, vilket ingen kommer göra. Men i alla fall, jag har aldrig hänt att någon har läst det. Jag kan återge den. Det handlar om att Jesus får bud om att en liten flicka är svårt, svårt sjuk. Och Jesus måste komma för att bota henne. På vägen dit så blir han hindrad av den här kvinnan med blödningar. Så flickan dör. Och då får de bud, hon är död. Besvära inte mästaren längre. Alltså det är ingen idé. Det är kört. Hoppet ute. Det fanns kanske ett hopp innan. Men nu är hon död. Slut. Och då kommer Jesus ytterligare med sina själavårdande kommentar till mannen, till pappan. Var inte rädd. Tro bara. Men hur kan man säga en sån idiot grej? Var inte rädd. Tro bara. Och här får vi ytterligare en lektion om vad tro är. I berättelsen om stormen, där lärde vi oss att tro handlar, att tron har sin källa och sin grund i att vi på djupet ser och förstår och erfar vem Jesus är. I den här berättelsen om flickan som är död men som Jesus sedan uppväcker, så får vi veta mer. Och hela de här berättelserna säger någonting om tro. Mannen vid gravarna. Tro. Det är att som mannen vid gravarna springa fram till Jesus fastän rösterna skriker att han har kommit för att plåga en. Visst är det intressant? Alltså i den här besatte mannen så fanns det fortfarande en rest, en fri vilja som gör att han springer fram till Jesus. Fastän allt i honom säger, spring inte dit, han har kommit för att plåga dig. Men den lilla resten av längtan och vilja gjorde att han sprang fram till Jesus. Det är tro. Tro är att som kvinnan med blödningarna inte låta skammen styra ens liv. Utan låta ens djupaste längtan efter helande driva att tränga sig förbi de här folkskarorna som hon inte fick röra vid. Men hon lät inte den där skammen och det där pinsamma hindra henne, utan hon trängde sig förbi och rörde vid Jesus. Det är tro. Tro är att som den här sorgsne pappan inte säga nej till Jesus. Utan bjuda honom in så att han får göra det han vill. När Jesus säger tro bara, så säger han ju inte kom igen nu, jobba lite med din tanke, jobba lite med din vilja, jobba lite med din känsla så att du liksom har en tillräckligt mycket kraft här nu att stå i tro för att din dotter ska bli frisk. Utan tro handlar bara om så här, hindra mig inte. Säg inte nej. Ge mig en chans. Det är väl goda nyheter. Vi är mannen med de olika demonerna i oss. Vi är kvinnan med blödningen. Vi är pappan som har gått igenom en stor förlust. Vi är fiskarna där som känner att allting håller på att gå under. Tro bara. Alltså, kom till Jesus igen. Fastän du har gjort det 100 gånger innan. Fastän du tycker att du har förlorat allting på det innan. Fastän du känner att det är hopplöst och hoppet ute. Tro bara. Låt Jesus få göra vad han vill. Nu har jag bara sagt till 2 förebedjare. Fast vi har fler husförsamlingsledare och församlingsledare här. Varför inte ta läget den här stunden. I nattvarden. Att faktiskt söka förbön och säga. Jesus får göra det han vill. Jag bjuder in honom igen. Ska vi stå upp och tillbe Herren.